Jesus tar itu med sådana här saker. För vi har i varje tid har vi saker där man kanske har förenklat eller plockat bort saker från Guds ord för att göra det lättare för sig eller för att man vill ha det så. Och först ska jag börja med en liten ordförklaring. Eder eller svära eder, det är att stödja sitt uttalande, oftast med en högre auktoritet, att svära vid Gud och säga att Gud är vittne på att det är så här, eller att det är något annat som är ett vittne på att det man säger är sant. Löften, det är med att man lovar någonting, men då är det mer i sin egen kraft man lovar det. Man tar inte hjälp av något som är högre eller större än sig själv när man ger löften oftast, även om man kan bekräfta ett löfte med en ed. Och förbanna, det handlar kanske om att uttala en önskan om straff eller om någonting dåligt. Och det som man i Sverige kallar för svordomar, det kanske inte handlar så mycket om att svära eller svära eder, utan mer, det är mer kopplat till det här med förbannelser. Till exempel som är kopplat till djävulen eller helvetet. Och det är lite konstigt att man ibland använder svenskans saker för att säga bra saker med dåliga ord egentligen. Det är liksom väldigt bra, men man säger att det, man använder ett så dåligt ord, ett förbannelseord, för att säga någonting bra. Det är väldigt konstigt att man gör så i Sverige. Och jag tycker att det är liksom att säga det dåliga, det är bra, och det bra är dåligt. Och det är ju väldigt konstigt. Och det är därför vi kristna kanske inte håller på med det så mycket. Men det är inte riktigt det som det handlar om i det här sammanhanget. Det kopplar till lagen. De 10 budorden som man brukar kalla dem i Andra Mosebok 20:7. Där står det så här: du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Till Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Alltså, hur vi använder Guds namn, det är viktigt. Och man ska inte använda det på ett felaktigt sätt eller missbruka Guds namn. I tredje Mosebok 19:12 så står det så här: ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är. Alltså det är ett förtydligande. Tidigare så hade man eder för att säga att någonting verkligen var sant. Och då sa man: jag svär vid Gud att det här är sant. Och Gud vill att gör du så får du inte säga någonting som är fel. Då får du inte svära falskt. För då smutsar du ner mitt namn. Och det är det han vill att de inte skulle göra. Och i fjärde Moseboken 30:3 så står det så här: om en man ger ett löfte åt Herren eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han ska i allt göra vad hans mun har talat. Alltså löften och eder till Gud, det är saker vi ska hålla och som ska hållas. Och det är viktigt att tänka på och komma ihåg. Har du gett ett löfte till Gud, så infria det. Gud vill inte att du håller ut på dina löften mot honom. Och det gäller också löften mot vänner och bekanta. Håll inte ut på löften, utan infria löften. Sen går vi vidare till Hebreerbrevet kapitel 6:13. För att få lite mer förtydligande om vad eder och vad eder är för någonting. Där står det så här i 6:13: när Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju inget högre att svära vid. Han sa det: jag ska rikligt välsigna dig och föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär ju vid det som är större än de själva, och eden bekräftar vad det sagt och gör slut på alla invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur oroligt hans beslut är, bekräftar han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i kraft i vilken Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. Vi ser på något sätt hur det finns vanligt tal på ett sätt. Man talar, ja, som jag och min fru talar, eller som jag och Ivan brukar tala. Vi pratar, vi säger saker och vi försöker göra och säga det man, att göra det man säger. Sen finns det också löften. Det är lite på en annan nivå. Lovar du någonting så är det mycket viktigare att du håller det än om du bara säger någonting. Det vet vi ju. Även om det är viktigt att man är sanningsenlig vad man utsäger, så är det ännu viktigare att man håller löften. För det är lite på en annan nivå. Och om man vill vara ännu tydligare, så som Gud ville vara, då hade man en ed för att bekräfta att det här är verkligen sant. Och det står ju tydligt här att människor brukade göra så här för att understryka att det är verkligen sant det jag säger. Och Gud, allt han säger är sant. Men han vill visa oss en ännu större trygghet här. Genom att säga att jag lovar att det kommer bli så här. Men han bekräftar också sitt löfte med en ed. Vi ser alltså att det finns olika nivåer av tal. Och det är ju längre upp, ju viktigare är det att du håller vad du lovar eller säger. Och det vill Jesus understryka. Ett tragiskt exempel på det här, det kan vi läsa om i Matteus 26. Det är när Petrus förnekar Jesus. Som tur var fick han nåd sen. Och det finns mycket nåd hos Gud. Men utifrån vad vi har sagt så förstår vi att det Petrus gjorde, det var en väldigt allvarlig sak. I 26 och 69 så står det så här. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sade: jag vet inte vad du menar. När han gick ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom. Och hon sade till dem som var där: den där mannen var tillsammans med Jesus från Nasaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sade: visst är du också en av dem. Ditt uttal avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Petrus hade först sagt att han inte kände Jesus och ljugit. Sedan hade han bekräftat det med en ed att han inte kände Jesus och ljugit en gång till. Och sen hade han avslutat med att svära eder och förbanna antagligen sig själv om han ljög, för att säga att jag känner inte Jesus. Och jag förstår varför han gick ut och grät så bittert över att han hade gjort detta, när han förstod vad han hade gjort och sagt. På Jesu tid, och vi ser också här att han börjar med att på något sätt säga någonting, sen så bekräftar han med en ed och sen avslutar han med till och med att uttala förbannelser också. På Jesu tid var det vanligt, som vi ska läsa, att man svor många eder. Och som i stycket där jag började, Det säger, ni ska inte alls svära vid himlen eller vid jorden eller vid Jerusalem eller vid ditt eget huvud. Och i Matteus 23, där går Jesus vidare med att ta itu med det här missbruket av att svära eder som de judiska ledarna godkände. I 23:16. Ni blinda, ve er, ni blinda ledare. Ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda ledare, ni blinda dårar. Vilka är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, om någon svär vid altaret betyder ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet, svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen, svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. De hade delat upp verkligheten. På ena sidan fanns det ett vanligt tal där man använde eder och löften, men det betydde egentligen ingenting. Man kunde bryta dem hur man ville. Och på andra sidan fanns det eder som var kopplade direkt till Gud, och de måste man hålla. Men Jesus, han vill tydligt visa att det finns ingen skiljelinje mellan någonting som inte har med honom att göra och någonting som har med honom att göra. Vi kan inte skilja på verkligheten mellan här kan jag säga vad som helst och inte bry mig om att hålla det, och när jag gör så här, när jag liksom säger att på Gud eller vid Gud, då måste jag hålla det. Gud, Jesus visar att det inte finns någon sån här gräns mellan vad som är, har med honom att göra och vad som inte har med honom att göra. Och det är viktigt för dig och för mig att vi inte gör en skillnad mellan när vi är i kyrkan och då använder vi ett visst språk och säger på ett visst sätt, och i vardagen eller i arbetet. För Gud ser ingen skillnad mellan vad som är på ett, i en del av vårt liv och den andra. För hela vårt liv, det har med Gud att göra. Och han vill förtydliga det genom att säga så här. Jag tar och läser ifrån Jesaja 66:1. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Alltså, de svor vid himlen, den var kopplad till Gud. De svor vid jorden, den var kopplad till Gud. Allting i vår tillvaro är kopplat till Gud. Och i psalm 48, där står det så här: stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den stora kungens stad. Gud är i dess plats, han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungar slog sig samman, tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, de blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av våndan, som en barnaföderska, som där Tarsis skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller vid makt till evig tid. Även Jerusalem var tydligt kopplat till Gud. Och ditt huvud, det är också kopplat till Gud. För du har inte makt över din tillvaro på det sättet. Idag så kanske vi kan färga håret svart eller grått med färgämnen. Men i grunden så är ju fortfarande grå eller det svarta kvar, även om vi skulle färga det på olika sätt. Och på samma sätt så har vi inte kontroll över vår hälsa. Om jag skulle få en tumör i huvudet, så har jag inte kontroll att bli av med den. Det är Gud som har det i sin hand. Och han visade då att varje gång de svor vid något, så missbrukar de egentligen Guds namn. Och när det gäller vårt tal, så har Gud sagt att det ska vara ja, ja och nej, nej. Ett annat ställe där det står om just samma sak, det är Jakob som understryker det ännu en gång i Jakobsbrevet 5:12. Framförallt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller något annat. Låt ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej, så att ni drabbas av domen. Och när Jesus pratar om det här, så säger han tydligt att låt ett ja vara ett ja och ett nej vara ett nej. Och allt överflödigt, eller allt därutöver, det kommer från den onde. Och jag tror att det är här de svenska svordomarna oftast kommer in. För de är överflödiga. Och jag tänker att vi i våra tal behöver inte bara akta oss för svordomar, utan för förstärkningar. När vi ska förstärka saker vi säger. Det är det Jesus försöker säga. Vi behöver inte förstärka. Låt talet vara enkelt. Vi ska ha ett enkelt tal som är sanningsenligt. Inte fyllt med massa överflöd som ska förstärka vad vi säger. Svordomarna är oftast förstärkningsord för att liksom förstärka det man säger. Även vi kristna kan ha förstärka det vi säger. Men Gud vill att vi har ett enkelt tal, ett sanningsenligt tal som består av ja, nej. Det behöver inte vara så mycket mer. Vi behöver inte lägga in massa annat. Kanske det blir det också tydligt när vi får massa andra från kulturer, där man till exempel på arabiska säger walla, för att säga det som jag svär på Gud, för att förstärka det man säger. Vi behöver inte ha sånt. Gud vill att vi ska ha ett tal som är enkelt, sanningsenligt, som inte behöver det här överflödiga. I Johannes 8:44, det står att det står så här: ni har djävulen till er fader, och vad det fader börjar gär till, det gör ni. Han har varit en mördare från början, har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han sitt eget. Han är en lögnare, jag är lögnens fader. Och det är ofta så här, när lögnen kommer in, eller när förstärkningar kommer in, anledningen till att det finns, att jag måste bekräfta det jag säger med förstärkningar, det är ju kanske för att jag inte är sanningsenlig i grunden. Ju mer jag behöver förstärka mig i det jag säger, desto mer visar det ju på att det jag säger inte är tillräckligt i sig själv. Och Gud vill att vårt tal ska vara enkelt och tillräckligt i sig själv. Det behöver inte ha några tillägg för att vara sanningsenligt. Talet, det beskrivs ofta i Bibeln som en termometer på vårt hjärta. Det vi kommer ut ur munnen, det är ett bevis på vad hjärtat är fyllt av. Det står så här: vad hjärtat är fyllt av, det talar munnen. Och det är på något sätt ett sätt att mäta vad vi har vårt hjärta. Vad kommer ur vår mun? När det gäller vanligt tal, så uppmanar Bibeln och Paulus oss i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Allt vi säger och gör, gör vi inför Gud. Och Gud vill att vi ska vara sanningsenliga, precis som han är sanningsenlig. När det gäller löften så uppmanas vi i till exempel psalm 72 eller 76 och 2. Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud. Allt som är omkring honom ska, alla som är omkring honom ska bära fram gåvor och den fruktansvärde. Fruktansvärde är här ett bevis på Guds storhet och makt, inte att vi ska vara rädda för honom. Det finns en sund fruktan, sen finns det ju en rädsla som driver oss bort ifrån Gud. Här uppmanas vi att ge löften, men framförallt att hålla löften. Och det gäller framförallt till Gud, men också till människor. I femte Mosebok så står det vidare om löften. Det står det så här i femte Mosebok 23. Och 21. Om du avger ett löfte åt Herren, din Gud, ska du inte dröja att infria det. För Herren, din Gud, ska utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. Men om du låter bli att avge något löfte, kommer inte synd att vila på dig. Vad den läppar har talat ska du hålla och göra enlighet med de frivilliga löften du med din mun har avgett inför Herren, din Gud. Det är bättre att inte lova någonting man inte kan hålla, är kontentan. Du gör inte fel om du inte lovar någonting. Men har du lovat någonting så ska du hålla det. Och vi vet att alla löften vi avger i våra liv, det gör vi inför Gud. För vi har alltid Gud med oss i vårt hjärta. Och i världen omkring oss finns alltid Gud. Så varje löfte vi avger är ett löfte inför Gud. Och det är ett löfte som han vill att vi håller. Om det då är ett äktenskapslöfte. Eller om det är ett löfte att komma och hälsa på någon. Eller vad det än är för typ av löfte. Gud vill att vi håller våra löften. När det gäller eder så är det lite krångligare. För Jesus säger som sagt, ni ska inte alls svära några eder. Samtidigt så finns det exempel på i Bibeln när både Gud och till exempel Paulus svär någon typ av ed. Vi kan ta exemplet på Paulus. Han säger så här i andra Korintierbrevet 11:31. Herren Gud, Herren Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. Eller i Galaterbrevet 1:20. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Paulus använder alltså eder vid vissa tillfällen. Och i femte Mosebok 6:13 så står det så här. Herren, din Gud, ska du frukta. Honom ska du tjäna. Och vid hans namn ska du avlägga din ed. Och jag tänker så här. Eder, att säga någonting på något sätt vid en ed. Jag tar Gud till vittne på att jag ska göra det här. Det ska man vara väldigt, väldigt sparsam med. Jesus säger ju tydligt att ni inte ska göra det. Det finns samtidigt bevis på att det kan finnas tillfällen som det kan vara gott att göra det. Som Paulus här. Men det är säkrast att inte svära några eder. Det är min uppmaning till er. Och jag tror inte vi ska behöva svära eder. Utan att vårt tal ska vara gott och rätt och sant ändå. Det kanske finns särskilda tillfällen då det finns läge att göra det. Men var i så fall försiktig och lyssna in Gud först innan du svär en ed. För det ska man vara väldigt varsam med. Jag vill avsluta med Jesaja 45:22. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv ett sanningens ord. Jag har utgått från mitt mun ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma, och alla som varit förbittrade på honom ska blygas. I Herren ska hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, och del ska berömma sig av honom. Gud, han har lovat. Han har sagt, han har lovat, och han har bekräftat sina löften med ed, att han kommer att komma tillbaka. Han kommer att regera, han kommer segra. Om ett ord från Gud står fast, så står ett löfte från Gud ännu mer fast. Och ett löfte bekräftat med ed, det står oändligt fast. Och det är det vi har att lita på. Inte bara Guds sanna ord. Vi har att lita på hans löften. Och vi har litat på att hans löften bekräftade med ed, som han har svurit vid sig själv. För det finns ingen högre än han. Han kommer att regera över oss. Och vi ser fram emot den dagen. Och vi kan lita på Gud. På den dagen ska alla tungor, står det, ge sin ed. Varenda en skall på starkast möjliga sätt ge till känna att det är Herren som endast rättfärdigheten finns och styrkan. Tänk det, varenda människa ska på det starkaste sätt som finns bekräfta att det endast är i Gud som rättfärdigheten finns. Och på den dagen, då ska vi ha vår glädje, vårt beröm i honom. Och fram tills dess så kan vi lita på att Gud, han står fast vid sina ord, vid sina löften, och ännu mer för det han har svurit en ed på att han ska hålla. Och nu vill jag tillsammans med er be och tacka för de Guds löften och eder han har gett oss, som vi kan hålla fast vid. Tack Gud att du har utgett dig själv till oss. Tack för korset, där du lät din son dö för våra synder och uppstå för vår rättfärdighets skull. Tack för att du har köpt oss fria. Tack för att vi får tillhöra dig. Och tack Herre för att du inte bara har sagt saker, du har lovat, och du har med ed på dig själv bekräftat, för att vi ska veta hur fast det står att du kommer tillbaka. Att vårt hopp i dig är sant. Du är den sanningsenligaste som finns. Och du går så långt att du lovar. Att du går så långt att du med ed bekräftar dina löften. För att vi ska förstå hur fast de står. Dina löften och det hopp vi har, det står fastare än världens grundvalar. Allting, det står fastare än allting annat. Dina löften, det hopp vi har, är det mest beständiga, det tryggaste, det säkraste som finns. Tack att vi har ditt ord att falla tillbaka på och hoppas på. Och tack Herre att det kommer med rättfärdighet. Vi lever här i en tid med så mycket orättfärdighet, med så många lidande människor omkring oss. Men tack att vi har ett hopp som står fast, och att det står så mycket fastare än någonting annat. Institutioner och riken kan falla, men ditt ord, det kommer inte falla. Det kommer att fullbordas. Tackar dig för det. din är äran. Amen.